Säg något roligt nu.
Svårt.
Aggression.
Det är faktiskt tillräckligt roligt.
Det piggar alltid upp.
Hej och välkomna till Gräv bort Skåne, en podd från Sydsvenskans kulturredaktion. I studion denna gång har vi
Ida Ölmedal
och
Filip Giftesvensson.
Och jag heter Maria G. Franke. Och jag har kommit fram till att vi måste fortsätta gräva, inte bort Skåne då, utan i männens psyken. Detta har hänt. För några avsnitt sedan hade vi en mansspecial apropå den toxiska mansveckan som Ida utropade till. Rachel rantade om Jordan B. Peterson. Ida hade njutit av Mozarts musik på Malmö Opera och funderade över Don Giovanni som kanske våldtäktsman. Vi alla hade dessutom lyssnat på Bret Easton Ellis på Malmö stadsbibliotek och han skrev ju om kanske våldtäktsmannen och kanske seriemördaren Patrick Bateman i romanen American Psycho. Ändå känner jag mig inte färdig med männen. Och den här gången har vi ju dessutom turligt nog fått med en man i avsnittet. Halleluja! Hur är det med din man-cold, Filip?
Jag hade ingen man-cold. Jag var sjuk på riktigt.
Men du har repat det nu.
Förlåt.
Ja, och nu är jag här och får vi försvara männen.
Ja, det blir bra. Det är bra så. Men först över till sporten faktiskt. MFF. Har du spelat?
Mm. Ja, det var tydligen fruktansvärt. De vann ju allsvenskan. Alla var missnöjda.
Det spelar ingen roll.
Nej.
Alltså de kan få 100, alltså om de får guld för 100:e gången så är jag helt säker på att det kommer att finnas en stor falang MFF-fans som ändå är så här, allting i matchen nästan var dåligt.
Ja. Jag har försökt bli MFF-are. Alltså jag flyttade ju ner när jag började som kulturchef för 5 år sedan och under den perioden har jag några gånger tänkt så här, nu ska jag ändå liksom börja stötta stadens lag. För det verkar så himla mysigt på ett sätt att det finns bara ett lag och man kan gå ute på, liksom på stan och vifta med sina halsdukar åt varandra och så. Men alltså, mina försök faller alltid på detta att jag var med på en match, det var de skulle kvala till Champions League. Det tänker jag ändå, det är bra. Då är man liksom bland de bästa.
Ja.
Och de vann den matchen.
Oj.
Det var mot ett isländskt lag, det här var förra sommaren.
Mm.
Islänningarna var jätteglada. MFF-fansen, rasande. För det var tråkigt spelat. Och dessutom hade de spelat dåligt i en annan match tidigare. Och den här gången var det, jag gick inte och såg matchen. I och för sig verkar det ha varit rätt stökigt på själva stadion.
Det kan man väl lugnt säga.
Ja. Men jag tycker ändå att det är lite ogynt att vara så sura på sitt lag som det jag stötte på efteråt, att liksom, ja vi vann, men vi vann ju på en straff.
Men så, detta är ju liksom, detta börjar ju liksom i allsvenska premiären då på våren. Det är liksom utgångsläget är alltid, ja det är dåligt, den och den är skadad, detta och detta, ja men så, den spelaren har köpts över. Det är alltid olika problem och sen så, ja men så går det ju oftast ganska bra. Men det är varje, min man går ju på de här matcherna ofta och varje gång, han älskar att gå dit, men varje gång han kommer hem så är det så här feldömd straff, domaren höll på det andra laget. Ja men så, det är alltid någon som är...
Men det är trots att de har vunnit.
Oh ja.
Ja, ja.
De kanske alldeles särskilt.
Ja.
Men å andra sidan är det ju bara att vara en sån malmit, att vara lite...
Det passar ju inte riktigt med liksom Malmös självbild att ha ett så rikt och bra lag som liksom har vant sig vid att vinna. Malmö ska ju vara liksom underdoggen på något sätt. Och nu är det så här liksom en pösig, liksom stenrik klubb som ju Malmö har varit de senaste 10 15 åren kanske.
Ja, men det är en bra förklaring till
jag tror det, att,
dissonansen. Ja. Mm.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Men hur är, går du på fotboll i Halmstad något?
Jag var faktiskt och kollade när Halmstad gästade Malmö i somras eller våras. Eller när det var. Men jag kände mig så alienerad på läktaren. För jag höll liksom varken på Halmstad, som jag kanske borde göra eftersom jag själv har spelat i HBK när jag var barn. Men det har gått för lång tid. Liksom. Mm. Och jag känner inte heller, för jag har nog en lite sån essentialistisk syn på fotboll också, att man inte bara kan liksom bli ett fan. Det ska finnas en sån blodslinje. ens pappa eller mamma. Kanske.
Någonstans ska börjar ju den laget. Blodslinjen ändå. Den kan börja precis. Med dig.
Ja, den kanske får göra det då. För att jag tror att min äldsta son i alla fall skulle kunna tänka sig att gå och kolla. Han är ändå relativt intresserad. Fast han är mest intresserad av Haaland. Den norske Manchester City-stjärnan. Han bryr sig inte så mycket om Malmö FF.
Men Haaland spelar inte... Nej, han spelar inte här.
Nej. Det är samma färg på tröjorna.
Detta är inte MFF-podden som man får säga sådana dumma saker.
Aspirerande MFF-podden. Vi försöker ta oss in.
Framförallt vill vi att MFF-podden ska prata om oss.
Ja.
Är det inte det?
Jag tror det krävs en ny Zlatan-debatt för att det ska hända. Nu är det allt svårare att hålla på Zlatan, vilket brukar vara vår roll på kulturredaktionen. Men, ja.
Alltså, Zlatan är ju ganska kaxig.
Och glad, till skillnad från.
Kaxig och glad. Men det finns lite andra män som varken är kaxiga eller glada.
Mer MFF-style.
Verkligen MFF-style. Alltså Fredrik Wikingsson var intervjuad i Aftonbladet. De har en sån modell av intervju där den intervjuade får sätta antal plus på sina olika saker i livet. Allt var dåligt. Peter Apelgren och Jonathan Unge har suttit i varsitt avsnitt av Carina Bergfeldt och pratat om hur eländiga och dåliga de är och hur dåligt de mår. Och sen så var det också en intervju med en författare som heter Claes Holmström. Lite bortglömd. Typisk 90-talsförfattare. Det var inte en intervju. Det skulle ha varit en intervju. Så att indirekt så whinade den här författaren i en lång text i Svenska Dagbladet. Och då undrar man ju, vad är det som händer? Vad är det som händer med de här... Det finns inte bara en massa toxiska män som påverkar världen, utan nu dyker upp som gubbar i lådan olika så här, män som vill framhålla sin eländighet.
Sad boys. Sad boys. Man talade ju om sad girls för ett tag sedan.
Ja.
Den sociala medierörelsen med tjejer som... Alltså, hur ledsna de var.
Jag är ju lite cynisk. Så jag tänker, är det inte bara en pose och ett karriärmove? Så här. Fredrik Wikingsson, 50 år. Man får säga att han utåt, om man tittar på honom utåt sett, så är han ju ändå hyfsat lyckad. Det går rätt bra för honom. Karriären fick han betygsätta. 1+. Hälsan, kärlekslivet och ekonomin. 2+. Framtiden. -.
Oj, var det minus?
Ja. Är det för att han har gjort allt kanske?
Men det kan ju inte bli...
Ja, nej, det kanske inte kan bli bättre nu då. Eller vad tänkte du?
Nej, det var det jag tänkte. Ja. Men jag är också känd som pessimisten i podden. Jag ska hålla min mun just nu. Jag håller med allihop.
Att livet är hopplöst.
Jag tänker att Fredrik Wikingsson har haft en sån otrolig bana? Att hur skulle det inte kunna gå ut för?
Nej, det är klart.
Hur gammal är han?
50.
50 bast. Ja, nej men jag tänkte bara, det andra är svårt ut alltså, men att man sätter en etta på karriären i dessa liksom, tider av varsel.
Ja, okay. Ja, det
borde ju provocera, men vad jag såg när jag bara kollade lite, när den delades och så i sociala medier, så liksom, mitt intryck var att folk ändå tyckte att han var skön. Att det inte var så, din bortskämda snorunge som har liksom miljoner på banken, du ska inte gnälla, utan det var mer så här, ärligt.
Men vadå, är det inte, alltså det är väl ett sätt att bli omtyckt, att inte skryta.
Exakt. Ja. Att öppna. Så David Lagercrantz skrev en krönika om den här intervjun i Expressen. Mm. Och han skrev så här, att det här varit rimligt att titta på den här intervjun och tycka att gud vad han koketterar. Och att det var liksom något inverterat skryt och så.
Men
så skrev han också så här, själv kan jag inte låta bli att se det som en samtidskommentar. En replik till alla som tror sig vara något och som spelar så krampaktigt glada och fantastiska.
Skriver ännu en miserabel jäkel. Han brukar ju också ofta vara ganska riden, om man säger så, när han är med i olika medier. Så
ja, nervig och absolut. Mm. Och på ytan ändå väldigt lyckad och framgångsrik. Men ja, det, jag har svårt att få fatt i liksom, om man lägger Fredrik Wikingsson lite åt sidan, de här tv-sända intervjuerna med komikerna, är de ju båda två, de är ju inte, Peter Appelgren är 65. Och han var så här, jag är 65, nu är det bara döden som återstår. Så var liksom känslan i den där intervjun. Och han hade sånt sjungande, klagande tonfall igenom
hela. Men var han inte också tvångsmässigt rolig hela tiden? Eller han skämtade väl också?
Jo, hela tiden så gjorde han... Alltså Bergfeldt försökte väl hålla fatt i det här allvaret. Men han gjorde hela tiden såna girar och skulle liksom skoja till det. Och jag berättar att arbetsnamnet på den föreställning han håller på att skriva nu heter sådär, innan grisen går till slakt.
Men du Peter, din agent sa att du skriver på en föreställning nu som heter innan grisen går till slakt.
Ja, det är arbetsnamnet.
Är det du det?
Ja. Men jag tänker att jag ska inte gå till slakt. Jag tar i lite för att safea mig. För har man, vad är det, anfall i bästa försvar? Mm. Så att jag tänker, jag ska ju snart lämna det här.
Det här jordelivet, eller
ja,
det här
typ,
jobbet?
Alltså jag är 65, jag ska inte, så är det ju inte. Men någon gång måste jag ju erkänna liksom att de här spruckna hälarna blir ju inte bättre.
Men för du tänker på pension?
Men jag tänker på att jag ska bli gammal och dö och allt sånt.
Men Filip, är inte det här en typ av humor som nästan är, alltså den har någon sorts glansdagar just nu. Alltså jag tänker också på liksom, ja men Jonathan Unge har ju hållit på så länge, men även hur hans tidigare poddpartner Bianca Meijer pratar om sig själv. Visst är det att man liksom snackar ner sig själv eller pratar om hur dålig man är på saker. Alltså det är ju en sorts humor i en tid när man ska lyfta fram sig själv som framgångsrik och duktig, att just bara bryta det tabut och bara, nej det är för jävligt, jag får inte ihop det här.
Ja,
eller?
Ja, jo verkligen. Men det beror ju lite på vad man gör av det. Alltså det har ju varit en trend länge med sådana liksom ja, men där man ska liksom väva en humorshow kring ett trauma. Men då det som har varit liksom utmärkande för alla dem, David Batra har gjort, Måns Möller, Henrik Schyffert var kanske först ut.
Vad var Henrik Schyfferts trauma?
Att han var sängvätare när han var barn.
Ja.
Okay. Men med dem har man ju... det som utmärkte de showerna var ju att man liksom skämtar. Dämpa belysningen, dra fram en pall, sätter sig och pratar från hjärtat. Allvar. Att man kliver ur liksom skämtarrollen.
Just det.
Och Jonas vill... Gardell-style.
Ja, liksom. Exakt.
Ja, men just det, Schifferts The 90s.
Ja.
Ja, det är ju en...
Då, om man kollar på den showen så är det ju, det blir ju liksom knäpptyst.
Mm.
Och publiken vill ju få skratta, men han liksom låter dem inte göra det. Utan står och pratar liksom om sitt liv och liksom att han alltid har valt humor, den enkla humorutgången, men nu vill liksom bli vuxen och kunna prata allvar och så. Sen lät det ju i den intervjun som var Peter Appelgren, vill ju inte, kanske inte gå riktigt i hållet, för han berättade ju det här om att hans fru hade bett honom hålla ett tal på hennes 50-årsdag utan skämt, men han kunde ändå inte låta bli att så här, gå upp och läsa upp någon dålig recension hon hade fått.
Men det var det som fick Peter Appelgren att kännas lite äkta också. Det känns som att han inte riktigt visste vad han skulle göra med de här känslorna som han verkar ha inför döden och pensionen. Alltså, Maria är ju inne på det cyniska spåret, men jag tänker att det kändes så lite för obearbetat för att vara helt uttänkt och regisserat. Liksom.
Ja, ja, kanske. Han kom ju också in på, alltså jag undrar, jag tror vi ska säga Appelgren. Jag tror vi ska säga Appelgren.
Det var därför jag liksom dröjde mig lite, för jag vet inte hur man uttalar hans namn. Förlåt.
Jag tror det.
Förlåt.
Men alltså han kommer in på det här i slutet på intervjun, så här, jag stammade när jag var liten. Mm. Min mamma var jättejobbig, min pappa dog när jag var 3 år gammal.
Mm.
Jag var rädd för allt. Mm. Jag var så jävla kass.
Mm.
Och redan då var jag rädd för att dö. Liksom. Mm. Så att han kom in... det var ju svårt att hålla kvar. Jag hade svårt att hålla kvar min inre cyniker. När han, för att det kändes ändå som att det där kom ju någonstans ifrån.
Mm.
Men det var mer så att han sammanföll med några andra som jag gjorde. Liksom, att jag hajade till att han satt i en fredagsunderhållning som ju Bergfeldt på något sätt ändå är och liksom verkligen så här. Sen vet jag inte, Jonathan Unge, visst, mycket av hans grej är väl att han så framställer sig som ganska, du har sett honom gissar jag, ja. Filip.
Ja, ja, visst. Nej, men precis, han, det, alltså det är väl säkert ärligt också. Liksom. Mm. Att han har svårt att hantera livet och betala räkningar och hålla koll på sitt schema och sånt. Och han pratar väl här om att han har svårt att inte säga ja, alltså säga nej. Han säger ja till allt. Men det är klart att det på något sätt har blivit en grej också. Liksom, det är ju en del av hans person.
Han har målat in sig lite i det hörnet. Liksom.
Mm. Och sen, jag menar, han känns ju ändå som en av de hårdast arbetande i showbiz. Liksom. Han skriver ju krönikor varje vecka och jag vet inte hur många poddar han är med i.
Någon ordning är det ju med honom, ja. Det måste man ju ändå konstatera.
Ute på turné efter turné. Sen så är han väl, om man lyssnar på honom i poddar, så han är ju inte alltid jätteförberedd. Så, men han har en sån otrolig talang och en så perfekt liksom bisittare som kan tappa in på de andras prator och så.
Ja.
Så att visst, han släpar sig fram mycket bara på att han är så sjukt rolig i grunden, att det är så intuitivt för honom.
Mm.
Men i det här, alltså nu när han var med i Bergfeldt, då jag fick en sån här, alltså han framställde sig ändå lite så som Mullimanskris 2.0 för att det var väldigt mycket, han pratade väldigt mycket om parterapin som han är inne på, sitt andra förhållande av parterapi. Och det är så här, det hjälper inte honom för 5 öre, ungefär så. Han blir bara mer och mer underläge. Och alltså allting utmynnar i att han sa så här, gud, jag låter ju helt förfärlig, nu börjar jag ångra att jag ställer upp på den här intervjun.
Gud, jag låter helt förfärlig.
Men hur gott gör du familjen när du råkar glömma och berätta att du ska på turné typ 3 gånger och sådana saker?
tidigare så har jag gott gjort det genom att gå runt av liksom väldigt mycket öppen så här, ångest. Mm. Men då har jag fått höra att det inte hjälper.
Nej.
Och det här är väl ett klassiskt trick att man bara ska låta idioten prata så gräver de sin egen grav. Och Carina Bergfeldt bara satt så där helt tyst.
Men det händer något med henne där. Det är också ett sätt att desarmera henne för att hon är lite vassare i början av intervjun Bergfeldt mot Jonathan Unge. Och sen när han sagt det så blir hon väldigt så här varm. Och liksom ler jättemycket och försöker få honom att må bra. Så det är också snyker lite trick.
Ja, plus att hon väl inte vill framstå för liksom alla tv-tittare som att hon är sådär ond.
Grillar en stackars pappa om hur han får ihop livspusslet.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Men Maria, du verkar ändå vara inne på att det är något särskilt just kring det manliga könet här. Eller varför är det just män som tas upp som exempel?
För att jag råkade sitta framför tv-apparaten. Om jag ska vara helt ärlig så råkar jag titta på detta. Så där är det ju ofta. Man lägger märke till någonting och sen när man har tänkt på en sak så ser man det liksom på några andra ställen. Jag kanske skulle kunna leta upp några kvinnor också. Men de bara dök upp i mitt i min närhet.
Men hur ska de göra då? För de har ju fått höra nu här många decennier att de ska börja, citat, prata om känslor.
Och så är inte det heller bra.
Då blir de kölhalade.
Jag skulle inte vilja kölhala dem. Jag blir bara lite sådär, lite skum på vad det är. Är det någonting med... är det att det är så himla dystert just nu i världen som framkallar det här? För Vikingsson... Det var ju, jag är lite osäker på om det var Aftonbladet själva eller om det också var Expressen som gjorde en sån här uppföljningsintervju med honom. Så här, hur var det egentligen med varför svarade du så där konstigt i den här? Och då sa han någonting om att jag hade en lite dålig dag och ibland känner man ju så. Jag lät det komma fram. Och det lät ju väldigt ärligt och fint liksom. Att låta det sippra ut i, alltså det är väl inte konstigt om alltså även kända framgångsrika människor påverkas ju av hur fan det är i världen och i tillvaron.
Och ekonomin som bara ligger som ett liksom som en matta över allting på alla nivåer, privat och samhälleligt.
Ja, nu sa ju Unge att han ska ut med en show nästa år som inte är skriven än, men den är redan utsåld.
Inga problem med honom.
men bortsett från det så är det ju det är väl osäkert att vara kulturarbetare.
Ja, men en grej med liksom lågkonjunktur och så är ju på ett, alltså även om man har det tryggt, även de som har det bra kan uppleva en känsla av stagnation, tänker jag. En känsla av att så här, men jag brukade ju rida fram på någon sorts våg som jag inte visste vad det var, som var en högkonjunktur. Vad har hänt med mig? Varför startas inga nya projekt? Varför får jag inga nya kollegor som är roliga och liksom inspireras av? Varför verkar det försvinna så mycket omkring mig? Det kan vara en mer diffus känsla om man befinner sig på en viss nivå, tänker jag.
Och om ekonomin och Vikingsson så fick han ju frågan, men du går väl rätt, varför sätter du bara 2+? Det går väl rätt bra. Ja, men jag vill ju alltid, man vill ju tjäna mer.
pengar.
Det
ja. Ja, han är så fortfarande. Mm. Gud vad sjukt. Det kan ju vara en källa. Men, till gnäll.
Ja, eller ångest. Mm. Eller både och.
Ja.
Mm.
Precis, men det kan ju vara lite... Alltså nu har de ju gjort ganska mycket samma sak rätt länge. Får man ju säga det. Deras Filip podd är väl inne på sitt 20:e år snart.
Filip.
och liksom de lallar runt i Kanal 5. Och gör väl det bra i och för sig, men... Men om man då...
Lallar runt.
Ja, men...
Så ska det vara jag som är den taskiga.
Ja, men det är väl klart på något plan kan man förstå det då. Att liksom man är 50 och ja.
Ska jag hålla på med det här till jag är 75?
Ja, leda lekprogram resten av livet.
Han får tänka på han Bolibompa. Vad heter han som sett likadan ut och gjort Bolibompa alltid? Johan.
Jag
var med när jag var liten.
Och är med fortfarande.
Med. Jag tror det.
Men det var en man som vi kanske inte hinner gå in på en till. Men bredvid Apelgren satt ju David Densick också.
Densick.
Och där finns ju en lite parallell till Vikingsson. Att han gav ju också ett intressant intryck. För han pratade ju om någon ny tv-serie som heter Huset, dansk. Ja. Som han spelar in nu, där han är någon fängelsevakt.
Den finns på SVT Play.
Den finns på SVT Play, ja. Och är liksom spelaren, han är smygbög då, den rollfiguren han spelar.
Uh-huh.
Och då pratar ju Densik då, som ändå har spelat så här en rasistisk seriemördare, Lasermannen, ett totalt psykfall. Men att han nu liksom i den här rollen, det lät nästan som för första gången stötte på liksom stora hinder i sin skådespelarroll, att han hade svårt att plocka fram rätt verktyg för att spela bög.
Ja.
Och att han tyckte liksom den här intimiteten med andra män var jätteknasig och konstig. Och,
ja, det var jätteintressant.
Och Densik pratade också då om att det var som att han blickade tillbaka på sitt liv och hade gjort så himla mycket dumt.
Ja.
Han räddade i sig med att säga att vara bög är ju inte dumt. Liksom.
Men
han hade inte provat på det.
Nej.
Och nu var det en begränsning i hans yrke då, att han inte hade liksom haft några liksom homosexuella erfarenheter som kunde hjälpa honom här.
Mm. Alltså det där tyckte jag var hög igenkänning, måste jag säga. Ja. För jag har varit så otroligt jävla rekorderlig person, tycker jag själv, i hela mitt liv. Och att varför det är så här, nu är allt för sent. Jag sätter minus på detta, jag sätter minus på mitt förflutna, för att man borde ju ha gjort fler galna saker.
Varför är det för sent?
Skulle jag som sydsvenskan anställd kunna börja lyfta i Sydamerika och ta stoffer som
just det hade han gjort.
Densik sa till exempel.
Det hade han minsann hunnit med.
Om du är känslig och tar stoffer, kommer nog inte det att lasta dig ifall du inte får en psykos eller någonting?
Nej,
man ska
jag
inte
vet,
ta
det finns
stoffer
ju risker.
För att det finns risker, men rent arbetsmässigt tror jag inte att det är.
Mm. Nej, men det var bra, då vet jag det. Då kanske jag planerar in något. Jag planerar in något.
Man hade velat höra den när Densik söker upp sin chef och ber om tjänstledighet. Jag tänkte testa det här med att lägga min hand på en annan mans bröst.
Det tycker jag inte han att han kan göra. Inte representabelt. Okej.
Jag tycker det är superintressant, för han är ju otroligt högt hållen som skådespelare.
Ja, visst. Han är ju otroligt bra.
Och det går ju att förstå att det är... Så det är en obekant situation och liksom svårt så här. Men det är väl det man gör när man går på scenskolan.
Ja, då gör man väl inte annat än att stå och flåsa varandra i ansiktet oavsett kön.
Du har insyn i detta, eller?
Nej, men vad jag har hört. Nej men alltså, det är ju inte som att så här, tänk om jag hade varit ute och skjutit svarthåriga innan jag gjorde lasermannen. Då hade jag lyft en nivå.
Men det är väl någon skillnad med intimitet, att det kan vara svårt att spela, alltså att man behöver kunna det reflektera, ens känslor reflektera så mycket i ansiktet, att man behöver liksom
precis.
Men han kvalar in lite här som en sad boy också på eller så lite bekymrad i alla fall. Det var ju också han, den här Claes Holmström.
Just det.
Han kanske inte får några fanskador i sig efter den här artikeln i Svenska Dagbladet.
Nej.
Men kan inte du dra lite, Filip?
Jo, det var ju i helgen var det, va? Ja. Som Svenskan publicerade en intervju gjord av Linus Kulin som också skriver en del för oss.
Mm. Något som skulle bli en intervju.
Ja, precis. Claes Holmström då, som är var liksom en stor författare på 90-talet samtida med Per Hagman och Alexander Skanse.
Erik Herstadius.
Som var liksom hotshot då. Hans roman Den tredje stenen från solen liksom var en stor
jättebra generationsroman. Superbra. Ja. Ja.
Men sen så liksom gav han ut några fler böcker som blev fick ljummen eller direkt dålig kritik. Mm. Och sen drog han sig undan offentligheten och har liksom inte hörts på 20 år. Mm. Så, men jag tror liksom utgångspunkten i det här reportaget är att Linus Kulin får syn på ett Instagram-inlägg där Cyril Hellman, som väl också var stor på 90-talet, ska ge ut den här den tredje. Eller?
Vad gjorde han på 90-talet?
Eller jag vet inte. Han känns som en 90-talsfigur.
Alla var stora på 90-talet. Ja.
Men som, och han ska då ge ut den här romanen på nytt. Mm. För den har hittills inte knappt gått att få tag på. Den är stulen från bibliotek och betingar liksom tusentals kronor på Tradera och Bokbörsen och sånt. Mm. Och då vill Linus Kulin intervjua Claes Holmström och liksom se fram emot att få göra den första intervjun på 20 år. Men hela det här reportaget utvecklas till, det är ett väldigt bra och spännande porträtt på Holmström trots att han inte hörs själv utan han buktalas genom Cyril Hellman, då, hans nya förläggare. Som är en mellanhand då mellan Linus Kulin och Holmström, och det är många turer. Det är, plötsligt har han fått en intervju och de ska träffas, men då får Claes Holmström reda på att Linus Kulin har skrivit en biografi om Killinggänget, och eftersom Andres Locko, som ju också, han var ju stor på 90-talet, ja. är med i Killinggänget, så vill inte Claes Holmström prata med Linus eller Svenska Dagbladet då. Och Anders Lokko skriver ju också i Svenska Dagbladet. För att på 90-talet tillhörde liksom Anders Lokko, Per Hagman och några andra det så kallade Tranan-gänget.
De som hängde på Stockholmskrogen, Tranans källare.
Och där fick i denna rökruta blev inte Claes Holmström insläppt då enligt Cyril Hellman. Hela, om man ska spoila intervjun, så det är massa turer fram och tillbaka. Men sen verkligen, nu är det dags. Mm. Cyril Hellman, de har bokat in och ska ses alla tre och prata. Men då berättar Cyril Hellman att då har den här Claes Holmström, den här väldigt mystiska figur, varit i en bokaffär och bläddrat i Linus Kulins nya roman. Och där på försättsbladet fått se ett citat av Per Hagman.
Och nej,
då var det klippt.
Då kokar han. Då har Linus Kulin tagit ställning. Då är han team Per Hagman, team Tranan-gänget. Mm. Och det blir ingen intervju.
Nej.
Vad ska man säga? Det här greppet är ju inte, det kan ju falla väldigt platt liksom, att skriva om en person som själv inte medverkar. Men det blir ju Det blir ju ändå otroligt.
Det är som en thriller.
Ja,
ja. Alltså det var länge sedan jag var så nyfiken på person som jag är på Claes Holmström just nu. Jag vill veta allting. Ja. Vad har han gjort de här... Det stod så här lite diffust. Ja. Vad han har gjort de senaste 20 åren. Ja, men rest, tittat på film och läst. Mm. Ja, jo, men det är väl ungefär vad många andra också har gjort. Mm. Men... Ja, vad finns det i det liksom?
Det är ju spännande med någon som liksom också är kvar i det här. Det är ju typ 30 år sedan när boken kom.
Mm.
Att han fortfarande är liksom arg på Tranan-gänget så här långt senare.
Mm.
Och den här oerhörda långsintheten.
Det känns, jag brukar säga det här återkommande sig i podden, men det känns väldigt 90-tal. Min vibb kring 90-talet när jag inte var med är att just det att förhålla sig så mycket till andra och där, just ordet rökruta är liksom en rest från den tiden. Och det här med att vara cool eller att ha status på det sättet är liksom inte lika mycket en grej.
Nej.
Nu.
Det finns ju någon slags... det finns ju någon sorg här mellan raderna också. Det stod ju också att han efter de här tre romanerna som faktiskt kom ut så skrev han en fjärde sån tegelsten som refuserades av Norstedts.
Mm.
Och sen blev han bara sur på alltihopa och slutade skriva. Det framgår inte riktigt.
Nej.
Men att det finns ju något oförlöst där. Hos honom. Alltså jag gick in nu i morse och tittade på Tradera. Där kunde man köpa hans två första böcker, den Seriesidan från solen och Startpistolen, i två, alltså helt sådär sönderfallande pocketutgåvor. Ja. De var jätterisiga. 700 spänn.
Wow.
Så det finns ju han har ju han har ju en publik som är hängiven uppenbarligen. Och att det är någonting här som har puttrat på genom åren som han inte har gjort någonting publikt.
Hela allt det här tycker jag, det fångar något sorts skav liksom i samtiden kring att man förväntas ha den här ständigt uppåtgående resan samtidigt som livet, som Kristina Lund säger, är ett sorgarbete. Men liksom man förlorar, alltså det, på något sätt är det väl också... De låter ju gnälliga, de här gubbarna du har tagit upp, men samtidigt så tar de väl upp något ganska allmänmänskligt som är liksom att det är ju en serie förluster också. Som man, ja, men tänk att ha varit en jättestor firad författare och sen plötsligt får man inte ge ut en bok. Och det måste ju vara Fredrik Wikingsson skräck också, att vara så här, det kanske nu jag är på höjden eller liksom och
tänkte Kanal 5 säger
kanske Kanal 5 kanslar mig precis som de kanslade Bolibompa Johan. Eller det var inte Kanal 5 och de kanslade väl inte honom. Jag vet inte vad som hände, men jag menar bara att så
men jag tror du sätter fingret på något där.
Det finns inga ritualer för den sortens sorg. Det finns bara, vi har begravningar, men vi har inga ritualer för den gradvisa förlusten. Nej, men jag har också tänkt på sorg under helgen som gick. Och hur man kan ta den på allvar i vår tid. Jag tänkte att jag ska spela upp en annan sad boy som levererade sorg på beställning. Han skrev ett av historiens verkliga mästerverk om dödsfruktan och tröst.
Thank you.
eller som någon skrev på Reddit. Kan någon berätta vad det var för creepy opera som Saul spelade i säsongsfinalen av Homeland? Svar. Någon annan anonym kommenterare som svarar: lol, that's not opera. It's Mozart's Requiem. Men det här kan vara, just de takterna vi spelade upp nu här kan vara det sista. Förmodligen är det sista som Mozart skrev i sitt liv. Mm. Jag var och tittade på och lyssnade på Mozarts Requiem på Operan, där Skånes dansteater dansade den och den framfördes. Men under allhelgona helgen så brukar den ju också spelas i liksom kyrkor överallt. Jag försökte faktiskt gå in när den var i Johanneskyrkan här utanför under allhelgona helgen, men det var slut sålt. Det var helt fullt.
Då är det mycket folk där.
Köerna ringlade sig utanför. Och då tror jag ändå att den spelades på andra ställen i stan samtidigt. Så den är ju extremt populär och kanske så nära den klassiska musiken kommer ett någonting i likhet med ett meme. Alltså att den är liksom, just de här stråkarna där i början kan man ju känna igen som att det här handlar om död.
Men det låter ju som
deckarmusik.
Alltså, jag är nästan säker på att jag, alltså så här, unge kommissarie Morse. Nästan hund. Jag gjorde en väldigt ytlig, jag bara fick en sån känsla innan, så jag gjorde en ganska ytlig googling, men ändå, och jag fick, alltså det ser ut som att den har spelats där också, i den här liksom fin Oxford-miljöerna, alltså perfekt musik till det.
Och den finns också med i Famnen på en mördare som ligger på SVT Play just nu, och i Eyes Wide Shut med Tom Cruise och Nicole Kidman. Men själva, det är också själva historien om hur Requiet kom till som är kusligt och som jag tror har liksom förstärkt det, myten kring det. Att det var liksom en mörk och murrig höst 1791, och Mozart var 35 år och en stjärna på Wiens musikscen. Han satt och skrev på Trollflöjten. Ännu ett verk om hans liksom mer romantiska syn på kärlek, vilket också gjorde honom populär. Då knackar en mörklädd man på dörren. Han är budbärare för en hemlig beställare som vill betala Mozart för att skriva ett requiem, en dödsmässa, en mässa över den eviga vilan. Och han får inte veta vem det är som har beställt den. Han gör då en sån som Girls Hanna och säger: ja visst, det kan jag göra på 4 veckor. För han behöver pengar. Apropå det här med liksom ibland så gör saker för pengar eller popularitet, men blir väldigt bra ändå. Och sen efter 4 veckor kommer budbäraren tillbaka och då han sa: oj, jag är inte riktigt klar, jag börjar skriva på en annan grej. Men,
det här låter sen, som vilken journalist som helst.
Exakt. Och sen så får han liksom jobba natt och dag och blir sjuk och skriver att det känns som jag jobbar på mitt eget requiem, på min egen dödsmässa. Och han hinner skriva till och med den åttonde takten i den åttonde satsen, det vi hörde nu. Som det här lacrimosa, som betyder tårfylld, eller det kommer bli tårar på den yttersta dagen, och sen dör han, och en del av Requiet spelas på hans egen begravning. Det visar sig sen att det är en greve, Franz von Walsegg, som beställt verket för att kunna uppföra det som mässa för sin döda fru, och påstår att det är han själv som skrivit det.
Och vad hände då med, det var, alltså, då är det oavslutat? Eller är det,
hans assistent Sysmeier, som han själv tyckte var lite av en klåpare, en bra assistent men inte en jättebra tonsättare, skriver klart verket. Och de som är så här riktiga Mozart-kännare, det är inte jag, menar att man kan liksom väldigt tydligt höra när Mozart försvinner. Och Sysmeier kommer in.
Men kommer att klåparen också in? Och
nej, men klåpare var hårt. Det tror jag inte. Det var inte det ordet han använde. men att Men att det kan också liksom förstärka skönheten i verket, för att det blir en reflektion över liksom livets skörhet och oförutsägbarhet. Jag bara tänkt lite på liksom vad som får folk att så här liksom strömma till en sån en klassisk konsert idag, och vad det är som gör att det är så liksom så stort och så så älskat.
Är det det och julottan,
ja,
som är så här, och kanske så första advent eller någonting, som är liksom de stora publikdragarna?
Kanske också Matteus passionen, alltså på påsk. Och det finns ju andra som har skrivit Rekvier efter Mozart, men för den, det är ju liksom en mässa, det bygger på den katolska mässan. Och jag tror att det också har med saken att göra, att det är någonting med att det har så här en, trots att folk inte går, så många inte går i kyrkan längre, så har det ändå en så här bekant form. Det inleds med Kyrie eleison, Herre förbarma dig, som det sjunger man ju på även protestantiska mässor i den svenska kyrkan varje söndag liksom. Och det, jag själv tycker också att det är något väldigt vackert i just Kyriet, för där hör man också så här hur släkten följer släktens gång i musiken, därför att där finns det som kallas för ett fugato, liksom hur, där man har en melodi i en stämma som sen följs av andra stämmor, och de liksom jagar varandra. Och detta är någonting som till exempel Bach var väldigt känd för, och även Händel som Mozart var inspirerad av. Så för jag kan tycka att det finns någonting i liksom det, både det liksom det kusliga och det välbekanta i formen, som jag tror att tilltalar många fortfarande. Men sen tänkte jag också bara, apropå liksom det här med gnällighet och det här med att liksom sätta ord på försöka sätta ord på tillvarons förgänglighet, att kanske är det också någonting med liksom den sortens sorg som egentligen inte gör sig så bra för det talade språket, eller liksom att det är något med att Schopenhauer säger att musiken liksom är den främsta konstformen, och hos honom är det just en fast då skulle det ju vara den instrumentella musiken, men skitsamma, just det där att det inte går via symbolerna, utan det, musiken gråter ut sorg. Den berättar inte om sorg i bilder, utan så att den gråter ut sorg och den skriker ut ilska. Den är liksom människans lidande. Det är någonting med liksom hur dagens psykologi bekräftat gamla teser från liksom 1800-talet. Men liksom att idag vet vi att de flesta människans känslor är, vi har fler negativa grundkänslor än positiva. Alltså vi har typ glädje och intresse som är positiva grundkänslor, brukar man säga. Medan vi har så här sorg, ilska, vilket mer har vi som är rädsla, äckel.
Det här förklarar, jag får en förklaring till mig själv här.
Ja, och idag brukar man också liksom förklara det med att men evolutionen har liksom inte, den har ju inget syfte, för den är ju inte en vilja, men men att liksom den har inte, det finns ingenting som gynnar oss i att vara som art, i att vara så här glada och tillfredsställda hela tiden.
Nej.
Utan en överlevande människa är ju en hungrig och rädd varelse. Därför att den och är full av begär. Liksom.
Fredrik Wikingsson.
Ja, exakt. Mm. Han är ju så här, det som skulle kunna hjälpa honom är ju ifall han blev buddhist och blev så här, jag avstår mina begär, jag lever i medkänsla med andra, det viktigaste för mig är att liksom hjälpa kanske och att utsläcka mina, jag lever som ett helgon. Mm. Och det här var ju det som liksom då Schopenhauer sa, typ att så här, han menade ju att livet är lidande på grund av liksom att allting drivs av den här livsviljan. Så han liksom föregrep evolutionsläran på ett sätt, om man ska förenkla honom jättemycket. Och att just i musiken så kan man liksom få bara vara i de här lidande känslorna, och det är en förlösande plats för tillfället liksom.
Så det är det också då som de här sad boysen, de är ute efter förlösning kanske.
Men ja, precis, alltså, om de skulle kunna frigöra sig från sin livsvilja och kanske gå upp i konsten för konstens skull snarare än att jag gör det här för att jag ska tjäna pengar på det eller för att nå framgång.
Mm.
Och vara i sin liksom, konstforms, hur den yttrar.
Mm.
Att livet är så här hemskt. Då skulle de kanske må pyttelite bättre. Det är en teori jag har.
Det är tips till olika personer.
Ja. Men sen tänkte jag också om man ska göra en parallell mellan de här gubbarna och Mozart, att jag tycker att man håller på ganska mycket nu med den här idén om liksom det okorrumperade jaget. Att det ska finnas så här, det du frågar är så här, är han så där ledsen eller gör han det för att tjäna pengar?
Ja.
Eller för att bli populär?
Ja.
Är han så där arg eller gör han det för att tjäna pengar? Alltså,
ja.
Men att liksom den idén om att liksom man ska liksom skapa eller verka helt fritt från krafter som griper in.
Mm.
Och som så här, pengar på sig som kastas på en eller popularitet eller så, den är ju ganska ny alltså, och jag tänker just att Mozart är ett exempel på någon som, eller jag läste en bok av en poet som heter Patrick Mackie som beskriver liksom hur Mozart liksom lyckas just liksom snarare stå i samklang med alla de krafterna i hans tid som begär saker av honom.
Mm.
Hans pappa, andra fäder i musikhistorien, den extrema liksom vurm som uppstår kring honom i Wien, att han blir en sån stjärna och upphöjd, och det skapar en enorm press på honom att vara ett geni. De här mecenaterna som betalar honom för att göra saker, och hur det kan liksom avspeglas i musiken, att han förhåller sig till det och liksom ironiserar över det, eller liksom det kan finnas en ensamhet och en smärta i det som också kommer till uttryck i det han skapar. Att liksom, jag kan tänka liksom att ibland behöver inte de krafterna vara korrumperande, utan det kan vara någonting som man liksom omvandlar till konst.
Menar du nu att han har skickat in sådär små trojanska hästar i musiken?
Så menar Mackie,
meddelanden.
Mm. Så menar den här Patrick Mackie då. Att han tolkar, det är en ganska bra bok, den heter Mozart in Motion. Där han går igenom.
Men är det hans egna tolkningar?
Det är hans egna tolkningar, 100% hans egna. Hur han liksom sitter och lyssnar och filosoferar. Ja, visst. Vi vet inte. Eller du kan ju inte veta om musik, det är ju det. Alltså du kan inte göra en... Alltså,
nej, det är kul att föreställa sig att man kan sin mål så bra, att man sitter och
man
garvar till lite. Oh, det, där fick han in en liten
gliring.
Jo, så tror jag att så tror jag att han gör, men jag menar bara att man kan men jag bara liksom noterat att i vår samtid är vi väldigt besatta av det autentiska som någonting som ska liksom vara helt renodlat från vad andra människor vill oss. Eller liksom. Och jag håller med om att så här marknaden förändrar och korrumperar kanske, eller liksom popularitet kan korrumpera och så. Men jag tror inte heller på det här helt liksom fristående, renodlade skapande jaget som kan stå bortom det. Liksom.
Men det var den synen var väl ännu mer förhärskande under 90-talet som vi var inne på. Under Claes Holmströms 90-tal, att man skulle vara äkta och liksom inte en sellout och så.
Det är verkligen min bild av 90-talet, att ni höll på jättemycket med det. Typ Kents alla texter är ju typ så.
Ja, nu är det ju lite borta. Nu kan man ju vara en stor författare och ändå göra liksom reklam för mjällschampo och liksom fondsparande.
Ja, det är också sorgligt på ett. Eller ja, precis. Det är också sorgligt att det är så.
Jag såg att Jocke Berg fick en liten släng för att han hade de här lite höga idealen då på 90-talet. Och vad hände nu då i veckan? Då gick han på prins Daniels 50-årsfest.
Va? Oj. Är de kompisar?
Då blev han genast, fast det var väl jättemycket folk.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Nej. Men det är väl inte så konstigt.
Nej.
Känner varandra lite.
De fungerar och de som band fungerade också så att de liksom vibbade in en sorts liksom stämning i samtiden som kom ut i deras låtar.
Nästan lika bra som Mozart.
Men för det är också typ att många liksom som är så här, ja, men många musiker eller artister eller så, att de är liksom bra på att suga in på något mer omedvetet plan vad som rör sig liksom i en tid, typ som Kanye West är ju så. Och just, det är just därför han inte är en, liksom, någon man ska lyssna på i frågor om antisemitism eller något sånt. För att han, liksom, jag menar att liksom, det finns något i att en konstnär opererar på ett liksom, helt annat sätt än med förnuftet. Liksom, som försvarar av någon sorts romantisk konstsyn som jag har blivit utsedd till i podden. Jag vet inte om det helt och hållet blev det nu. Men
det är väl verk och person. Det hänger väl ihop med den?
Ja, det är verk och person. Men jag menar med att alltså, det finns också ett ideal om att en riktig konstnär står liksom i sitt hörn oberörd av alla andra. Det är det här jag är inne på nu. Medan jag menar att liksom många snarare står mitt i världen och låter den liksom blåsa igenom dem och gör någonting utifrån, skapa något utifrån det. Och att det är inte bara det att man bör separera verk och person för att någon kan vara jättebra på ett område och då dum på ett annat, utan mer som i att så här, men om man arbetar så, det man sysslar med är att fånga upp liksom en tidsanda, så är det man kanske inte jobbar så jättemycket med liksom den förnuftiga delen av, ja, förstår ni vad jag menar? Det är liksom något helt motsatt.
De skapar någonting och sen kan de själva titta på det och tänka,
vad
har detta, hur kom detta
exakt
till?
Mm. Ja.
Ungefär som denna podd.
Exakt.
Du har lyssnat på Grävbart Skåne, Sydsvenskans kulturpodd. Gustav Wittén är producent, David Hellander klipper och ansvarig utgivare är Jonas Kanja.
Och musiken i podden är då Mozarts Requiem och det är John Elliot Gardiners version. Den går att hitta till exempel på Spotify.